Sportsnack Sverige.
Det är Sportforum som är igång den eftermiddag. Lotta Bromé heter jag, har med mig Micke Leijonryd och Janne Innanfors. Ja, vad säger ni om gårdagens matcher, Janne?
Wow, vilka matcher. Men vad synd, jag tycker om många lag och känner att jag är glad. Jag sa det till min flickvän igår, jag är glad ändå att vi inte förlorade på det här sättet som vissa lag gjorde igår. Och liksom 3-0, det kan man ta, då är man sämre och, men det här, nu är det liksom bara slumpgrejer. Det blir någon straff i sista minuten och sånt. Så att det känns hemskt för de stackarna.
Vad tycker du, Micke?
Nej, men lite inne på samma spår, men också med vinkeln att, alltså, visst, vi åkte mot Frankrike, det är ingen snack om saken, det är ett otroligt bra lag. Men jag är också över att vår grupp fick en svår lottning, att vi åker mot Frankrike, Nederländerna mot Marocko, Japan får Brasilien. När man tittar på många av de här lagen som är i 16-del, varför kunde inte vi ha fått möta exempelvis England så som de spelade mot Kongo igår? Då hade vi inte bara haft en otroligt bra chans, det hade blivit en väldigt, väldigt bra match också.
Mm. Hade vi slagit Kongo då? För Kongo tog ju överraskande nog ledningen.
Alltså Kongo tycker jag har fått oförtjänat mycket underdog-stämpel. Jäklar vad de lirade. De hade alltså bra spel och de tog ju ledningen ganska tidigt. Men de hade också bud på 2-0. Och där stod engelsmännen och skulle sjunga It's coming home, men det var absolut inte på väg hem någonstans.
Jag började ju sjunga England's going home. Kongo, häftigt. De vann mitt hjärta i alla fall. Jag satt och hejade på dem där och hoppades på att England skulle åka ut. Men sen så kom ju Diving Kane och blev Hero Kane. Den där straffsituationen tyckte jag såg löjlig ut, när han slänger ihop bägge benen och bara lägger sig ner. Ja. Vet inte om han satsar på en Hollywood-karriär kanske.
Men även om den situationen var löjlig då, så gjorde han 1-1 och sen gjorde han ett otroligt snyggt 2-1-mål.
Vi ser den andra bollen eller till Gordon som får ett skottläge, men det är en aggressiv mot Osami som han får emot sig Kane istället. Kane letar efter ett skottläge, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Det är otroligt, det är makalöst. Han gör mål igen, han gör mål igen. Vilket avslut, 2-1 England.
Ja, det var ett snyggt mål.
Ja, det var det verkligen. Vilken jäkla träff han fick till från ingenstans, kändes det.
Ja, att han är inte världens bästa anfallare, det råder väl ingen tvekan om. Men att han också kan kliva fram i ett läge när de är så otroligt pressade, ligger under, ska verkligen vinna, de har otroligt mycket tryck på läktarna, press hemifrån, och så gör han liksom målet. Alltså han är så, antingen så är han svinbra i form, eller så är han liksom bara en, ja, men topp tre i världen.
Harry Kane då, efter matchen, om känslan.
It was amazing, to be honest. What a crazy game, obviously. First and foremost, playing against a tough team, well-organized team, going behind. But kind of after that first hydration break, I thought we upped the level, we looked good. I mean, their keeper made some unbelievable saves in that first half. And it was just about pounding the rock, keep pounding the rock, and our moments will come. We spoke about people having hero moments. It could be anyone in the team, whether it's me, a save from Pickard, a block from the defenders, whoever it is. We have hero moments and for me it was the day.
Mm. Och sen har vi då matchen Senegal-Belgien. Vad är det som händer i den matchen? Senegal har alltså 2-0 tills det bara återstår några minuter och så vänder Belgien matchen.
Ja, jag gjorde misstaget av att tänkte nej, det där verkar nog inte vara en sån intressant match ändå. Så att jag stängde de fina blå och så gick jag och la mig och så fick jag höra i morse att nej, det här var kanske en av fotbolls-VMs bästa matcher.
Eller en av de konstigaste, jag får nästan för mig, alltså, var det läggmatch? För de hade allt, Senegal hade allt. Och ändå släpper de upp på under 2 minuter och 2 mål för Belgien och sen blir det förlängning. Och så blir det en straff och så vinner Belgien.
Ja, alltså Belgien som ändå verkar trummat igång, alltså Senegal är inget dåligt lag, det ska vi verkligen stryka under. Belgien som jag däremot tycker ganska tråkigt lag. Är det inte det?
Jo, jag trodde mycket mer om Belgien inför den här turneringen. Men det...
Ja, men den där gulleran som de snackar om, de har ju blivit gamla nu. Liksom. Vi snackar Lukaku, vi snackar...
Ja, men han gjorde mål.
Ja, det gjorde han. Mm. Och det blev oavgjort som jag tippade igår. Ja. Men sen så... Eller blev det det?
Ja, det var 2-2. Ja, sen så blev det mål av Tillemans i
just
förlängning.
Just det, precis innan straffarna. Mm. Det var verkligen synd om Senegal, känner jag. Men det roliga är att... Eller roligt är det inte för de afrikanska lagen i alla fall. Men alltså, lyssna här. 86 minuten. Den gillar inte de afrikanska lagen. Norge, Elfenbenskusten. 86 minuten gjorde Erling Haaland vinnande målet. England, Kongo. 86 minuten gjorde Harry Kane. Och även 75, men 86 gjorde han det avgörande målet där. Och sen då, Belgien, Senegal, 86 minuten. Lukaku, där han kvitterade så att det blev förlängning.
De har kortare halvlekar. De är vana att spela i kortare tid. Ja. Någonting är ju, det är jättemärkligt det där. Sen hade vi två andra lag då som var inne i natt och det handlade om hemmalaget USA som spelade mot Bosnien-Herzegovina. Och det blev amerikansk seger och det hade man väl kanske räknat med.
Ja, USA var väl de stora favoriterna. Nu var ju matchen så konstigt nog att liksom matchvinnaren blev också match, vad ska man säga, matchbusen. när det kommer till liksom utvisningar och annat. Men USA är inget dåligt lag. Det ska vi verkligen komma ihåg.
2-0 blev det till USA. Och så här sa tränaren Pochettino om det där röda kortet som en av målskyttarna fick.
Never was red card. For me it's about to see the intention. If the intention is to damage the opponent, okay, I understand. But that never was, because a normal action in football that you are, you know, fighting for the ball and your feet land, no? That was maybe a little bit tough, the scene to watch, but I think never was intentional. I think, for me, that action never was, it's never red card, never. Mm.
Pochettino säger absolut inget rött kort.
Nej, jag håller med honom. Jag tycker inte att det där är ett såklart rött kort. Jag tycker att det måste finnas liksom ett moment av kamp om bollen, vilket jag tycker att det är. Sen att foten hamnar lite olyckligt och att den träffar ju inte så snyggt. Så att det är ett hårt dömt rött kort tycker jag.
Jag håller inte med, jag tycker att det är rött kort. Jag tycker inte att de slåss om bollen, utan spelaren är bakom spelaren. Bollen är kanske en meter från honom och han åker ut för farligt spel. Inte att han gör någonting medvetet, men det där kunde bli en skada för resten av karriären mer eller mindre.
Ja, men okej, för ett farligt spel, det är väl upp när man har liksom foten upp i ansiktet. Det är väl ett farligt spel. Här är ju ändå så här nere i liksom bollnivå, alltså det är ändå nere på marknivå.
Ja, men du har ju ansvar för dina fötter också.
Fan, ja. Alltså fotbollen, den håller på att bli innebandy. Jag säger det.
Vi ska vidare i dagens program då. Men det blev i alla fall ett avbräck för USA i nästa match. För det var ju en av deras bästa målskyttade som fick rött kort.
Det kommer ju definitivt avklagas, misstänker jag.
Ja, det kommer du säkert göra. Det som är lite intressant just med Balogun, det är att han har ju nigerianska föräldrar, bodde i England, men var på besök hos vänner i USA, eller familjen var det, när mamman var i sjunde månaden. Och sen så märker man att hoppsan hejsan, här börjar det hända grejer. Så han är född i USA, så han hade kunnat spela i England och då också fått kunna möta England. Men nu gjorde han inte det, så det var intressant. Retrohörnan.
Ja, nu ska vi tillbaka till 1982. Jag vet inte hur det är med er. Har ni någon gång gjort någonting med er pappa som ni kommer minnas för alltid?
Ja. Delade en flaska konjak på en brygga.
Då blev det en del snack. Ja,
jag minns inte för sig allt där, men jag minns att vi satt oss där. Sen så tog den slut.
Ja, jag minns med välbehag när jag och pappa åkte till Hamburg. Helt plötsligt sa han, ska vi inte åka och se den här returmatchen? Det handlar om UEFA-cupfinalen. Göteborg hade varit jättebra i första matchen, vunnit hemma med 1-0. Och nu var det returmatch i Hamburg. Och jag bara, men vi har inga biljetter pappa. Vi löser det på vägen. Vad han inte löste på vägen var att han behövde gå på toaletten. Vi hade kommit fram till Hamburg, det var bråttom, matchen skulle starta. Vi hade förstått att någonting har hänt, men vi visste inte vad som hade hänt. För ingen av oss pratade tyska. Han hittade en häck, kunde göra det han skulle. Vi kommer in lagom till andra halvlek och ser att jäklar vad bra det går för Sverige. Och vilket lag vi hade under ledning av Svennis då på den tiden. Och Torbjörn Nilsson och de andra övriga. Du läste ju hela laglistan här för en stund sedan. Vilket gäng!
IFK Göteborgs uppställning då, alltså hälften av dem är ju tv-kommentatorer idag, med Glenn Strömberg och Glenn Hysén och Thomas Wernersson har ju varit kommentator, och så förstås då Svenny som den stora ledaren i det här gänget, startskottet för hans karriär.
Ja, apropå kommentator då, det här är ganska så klassiskt.
3 minuter kvar visade klockan som vi såg i bild just. Svenska hejaklacken sjunger den norska visan, säger i vår. Och visste den det? Då är det låt för domaren. Då var det inte 87 utan 89 minuter. Och 1 minut kvar vid det tillfället. Och vad spelar det för oss? 3-0 till IFK Göteborg. Jan Corneliusson 1-0. Torbjörn Nilsson som springer igenom och gör 2-0. Och som sedan springer igenom och fäll. Och då slår Stig Fredriksson in 3-0. Och sen skulle ju Glenn Strömberg gjort 4-0 och Torbjörn Nilsson 5-0. Och Glenn Strömberg igen 6-0. Så egentligen är det ju på gräsligt att det bara blir 3.
Ja, det kan man gott säga. Men vi förlåter dem så gärna här, och jag tror säkert ni framför apparaterna håller med oss. Utan att ta allt för stora ord i min mun, så är jag naturligtvis upprörd över de här killarnas insats. Det är något av en stor dragd att på det här sättet genomföra en match och betvinga ett så starkt lag som Hamburg. Liksom Göteborg har betvingat Valencia, Kaiserslautern och så vidare. Och den buckla vi ser i bild är absolut, är det något lag som har gjort sig förtjänt av den i denna UEFA-klubb, så är det vinnarna, och det känns skönt att konstatera.
Mm, jag fick inte med mig någon buckla hem, men väl en kopp med hamburgare. Hamburger, vad heter de nu igen då? Sportverein.
Alltså det här med ni framför apparaterna, ja. Det är ingenting man hör längre inte.
Nej, det gör man inte.
Nej, verkligen.
Det som hände där var i alla fall att vi blev kvar inne på arenan, för vi fick inte gå ut, för de var så förbannade, de tyska fansen, så att det skulle vara farligt för oss svenskar att gå ut. Så vi stod där inne i 40 minuter tills arenan var tömd. Det var det han pratade om, att det var inte så många kvar där inne. Och så fick vi gömma liksom registreringsskylten på bilen då. Men vad som var bra med att ha sett den här matchen är att när jag väl fick göra en intervju så småningom med Svennis, så kunde jag referera och säga att jag var där. Och istället för en kvart så fick jag då 45 minuter, och vi satt på ett golv i 45 minuter och gjorde en intervju.
Ja, häftigt.
Så att saker och ting, man minns.
Ja, ja.
Det var en retrohörna det.
Ja, verkligen.
Det var det verkligen.
Ja, det är inte bara fotbolls-VM-feber, det är också dating-apps-feber. För nu har dating-appen Tinder släppt sina VM-siffror. Och det visar sig att under matcher, under fotbolls-VM, så är folk, man håller ett öga på matchen och sen håller man ett öga på Tinder också, för man håller på att swipa otroligt mycket. Det visar sig att när nu Tinder släppte sina VM-siffror så syns swipen har ökat med 25% och antalet användare har ökat med 15%. Och aktiviteten från utländska profiler i VM-städerna, alltså turister, den har ökat med genomsnitt 47% sedan den första avsparken i Mexico City. Och även lokalbefolkningen i världsstäderna har ökat med 20%.
Och toppen då?
Ja, det finns faktiskt en topplista vilka matcher där det också swipats, swipats mest.
Och där är vi med.
Jajamensan.
Svenska synden.
Sverige mot Tunisien, då ökade alltså swipningarna med 80%. 80% alltså när Sverige möter Tunisien.
Alltså, hur ska man tolka det här? Ska man tolka det som att det är en del som sitter på läktaren och kollar om Bergvall till exempel är singel eller snygga målvakten?
Nej, jag har större fördomar än så. Jaha. Jag tror helt enkelt att, för det skulle inte förvåna mig om det är fler svenska matcher som är bland toppen. Jag tror att det är folk som är lite intresserade av den här myten om svenska kvinnor och blondiner helt enkelt. Och då sitter hela staden där och swipar för att få in dem här.
Så då är det svenska synden då, som de har hört.
Ja.
Som var för... När då? 60-talet?
Ja. Ja. Och att vi är lätta att få omkull och lite sånt. Så de sitter där och drar till höger på allihopa.
Ja, det får ni blondiner snacka om. Men det jag tänker är att är det inte liksom att det finns, alltså lite sanning i det, att det finns liksom bra underlag på den här matchen.
Mm.
Alltså lite tunisier och lite svenskar. Vackert folk båda två. Och då tänker man så här, men här kan vi ändå bygga en framtid med någon som inte bara gillar fotboll, eftersom alla gillar fotboll, så är ju samlade i samma intresse. Och de ser bra ut.
Jag vet inte riktigt om Tinder har så mycket med framtid att göra däremot. Det går väl att diskutera.
Ja, nej, jag kan
speciellt
inte.
Speciellt under ett fotbolls-VM.
Jag kan inte Tinder, jag har aldrig haft Tinder. Men är det inte så att man ställer in liksom, alltså avstånd också?
Mm.
Och precis, om du har då så här, inom 500 meter, då vet du att du får någon som så här, ett, sannolikt ser bra ut. Två, gillar fotboll. Och tre, dricker bärs. Alltså.
och så, om man kan ställa in avstånd, så behöver man bara göra 5 meter. Då är man jäkligt nära.
Ja, då är man jäkligt nära, exakt så.
Jag tror faktiskt inte 5 meter går att ställa in, för det hade varit lite creepy.
Visst hade det? Ja, kära någon. Då vet
men
vi det.
Det är faktiskt generellt så att ökningen av datingappar, det är ofta under stora sportevenemang det sker. Antingen för att folk samlas på samma ställe och man delar intresse, eller så folk blir lite halvpilska. När de...
Ja, men man minns ju OS Paris, det var ju slut på kondomerna redan för första dagen. Det var ju så här, ja, en stor kris.
Bland idrottarna, ja.
Men nu också bland supportrarna då, som det verkar.
Eller det framgår inte, det kan vara spelarna som swipar också.
Ja, de sitter på bänken och aldrig fick komma in. De vill ha något att göra också.
Det är Granqvist som sitter här.
Veckans match tillsammans med Unibet.
Som alltid är det så att du kan vinna biljetter till veckans match. Veckans match den här gången är då IFK Göteborg mot AIK. Du går in på Instagram, Sportsnack Sveriges Instagram, eller på Sportsnack Sveriges Facebook, så kan du vinna en biljett.
Och skulle vi då kolla in tidigare möten, om vi tar de senaste 30 matcherna istället för att gå tillbaka långt i historien, för då har Göteborg ett stort övertag. Men de senaste 30 matcherna, alltså i nutid då snackar vi, så har Göteborg vunnit 14 gånger, AIK vunnit 13 gånger och sen har det blivit tre oavgjorda resultat också. Så jämnt mellan de här två lagen. Förra säsongen så var det hemmaplan som avgjorde. AIK vann först med 3-0 och sen så var det IFK Göteborg som vann med 2-1 hemma. Så att det är jämnt mellan de här två lagen. Hur ser det ut i år då, Micke?
Ja, men det är jämnt även tabellmässigt. Alltså, Göteborg har inte riktigt kommit igång. Man hade ju en ganska tuff vårsäsong. Det satt hårt inne innan första trepoängen kom. Samma sak med AIK som inte heller riktigt fått igång. Det skiljer bara 2 poäng lagen emellan. Göteborg är på kvalplats just nu på 14:e och AIK på en 10:e. Även om det är liksom haltande tabell och ganska tajta nere. Det man ska komma ihåg är att Göteborg kommer ifrån, om ni nu minns tillbaka till avslutningen av Allsvenskan del 1 så att säga, när Göteborg möter Västerås i en helt sinnessjuk match. 9 mål blir det. Göteborg vinner till slut med 5-4. Förvisso mot ett, ja, men, ett underlägset Västerås, men man gör ju målen. Och man möter nu ett AIK som precis har gjort sig av med stora stjärnan Sadok Johanna för någonstans mellan 270 och 300 miljoner kronor. Sadok Johanna spelade ju inte på slutet i AIK. Men frågan är hur mycket påverkas de av Sadok Johanna och av att Selina heller inte är kvar. Så att det är två lag som man inte riktigt vet var de står. Det luktar ju kryss, gör inte det?
Det var ju till och med snack där om att tränaren skulle behöva avgå från Göteborg.
Ja, alltså Stefan Billborn, det var väl vissa som hade lite röster kring det, men samtidigt också, Stefan Billborn är inte en sämre tränare den här säsongen än vad han var förra säsongen när man bara öste in både mål och segrar under höstsäsongen, och nu ska man göra sig redo för ett Europaspel. Frågan är, kommer de mäkta med båda? Men att de nu ska liksom behöva slåss i botten utav Allsvenskan, det undrar man ju inte Göteborgs-supporterna som har kommit från 7 svåra år och sen kände lite tillförsikt under höstsäsongen. Så att, nej, oklart skulle jag säga. Det här sommaruppehållet kanske har varit precis vad det de behövde.
Båda lagen har någonting att bevisa egentligen.
Helt klart så. Helt klart så.
Så är det inte så att de vill att något av lagen ska vinna då, tänker jag. Du tror på vad vi gjort i alla fall.
Ja, det tror jag på. Mest för att det är mycket känslor i ett Göteborg-AIK-möte, det är det alltid. Men det är också två lag som man inte riktigt känner har liksom hittat formen. AIK har ju tidigt sagt att det här är ett mellanår. Det kommer att vara prövningar, det kommer inte vinnas allting, vi kommer inte att kunna gå för guldet. Men nu har vi en Sadok Johanna-skattkista att ösa ur, så att, lugn i bralla. Samtidigt så är det ju ett AIK som också precis har sparkat sin vd Fredrik Söderberg. Inte för att det påverkar spelartruppen, men någonting händer ju i AIK helt klart.
Vad tror du?
Alltså, jag tror att de har kollat VM precis som vi, så jag tror att de måste vända om dygnet här illa kvickt innan helgen kommer. Så de kommer laddade.
Kommer det kännas som att vi sitter och tittar på fotboll i slow motion?
Ja, det kommer det. Det gör det alltid, varje gång det är så här.
Oj, vad jobbigt det blir nu då. Och nu ska vi till Spanien, för där finns nämligen Marcelo Fernandes, tränare och fotbollsexpert i TV4. Hallå, hallå!
Hallå, hallå. Hur står det till?
Jo, men det är bra. Hur står det till i Spanien? Ikväll är det ju match. Har de börjat ladda redan?
Ja, men det har man ju. Dagstidningarna skriver att nu går vi för dem. Österrike i det här fallet. Så att, det är väldigt optimistiskt. Sen finns det givetvis en liten oro kring skadeläget. Att Nico Williams, Victor Muñoz, lite frågetecken kring vissa spelare, men annars optimistiskt.
Men tycker man nu i Spanien att de har presterat sitt bästa spel?
Nej, det tycker man väl inte, men snarare liksom att de behöver växa in i mästerskapet och att det kommer bli bättre. Man har ändå en tro på den här gruppen i och med att de vann EM senast. Men också liksom, de frågetecken som har funnits är ju att man har tagit ut skadade spelare och sen har ju då Nico Williams åkt på ett bakslag, Victor Muñoz samma sak, och Minimal inledde skadad, så att istället för att ha med sig liksom en extra in i mittfältet eller en extra back, så hade man ju liksom kunnat haft med sig en extra ytterforward.
Marcelo, jag tänker på Spanien som nu är i 16-del i det här slutspelet. Mm. Men man har inte ställts på något riktigt, riktigt prov. Det kändes lite som att i första matchen så slängde man in Lamine Yamal fast man ändå hade tänkt vila honom i två matcher. Har man liksom fått rucka på planerna och liksom, när kommer liksom det här testet? Är det ikväll?
Ja, men det är det väl. Alltså, för att, på så sätt, i ett gruppspel så kan du alltid reparera misstagen för att du har liksom en match till. Du har ju tre matcher som att kunna justera det på. Och tar vi liksom Argentina i senaste VM, då förlorar de premiären. Vinner och då vinner VM. Så att, det är väl nu liksom. Sen när det gäller Lamine Yamal så är han någonstans, om man ska prata liksom fotbollsspråk, liksom så här return to play, återgång till spel. Så att han har ju matchats igång enligt den planen de har haft. Men jag tycker att det är ju ett Spanien som är väldigt bollskickliga. Men sen är det frågan så här, när Lamine Yamal inte har dagen, vem är det som kommer vara avgörande? Jag tycker den spelaren man saknar den här truppen som ådrog sin skada i sista ligamatchen, det är Barcelonas Fermín López som har någonting annat. Han är ju liksom en målskytt från ett innermitt. Det är Dani Olmo man har i den positionen, så att man har ett avbräck där.
Hur mycket flaggor, hur mycket tröjor, hur ser det ut rent stämningsmässigt?
Det är så att man justerar lite stämningen här. Det är ju liksom en liten turiststad, det blommar ju upp lite hittills under sommaren här i Torrevieja. Men lite beroende på vilka som spelar. Som häromdagen när Norge spelade först, då var det väldigt mycket norska flaggor. Och sen någon timme senare så byttes det ut i restaurangen eller restaurangerna till svenska flaggor. Så att det är lite beroende på vilka som spelar. Och idag är det ju då Spanien som är det huvudnumret. Så att jag förväntar mig att det, man ser en hel del liksom spanjorer med de här tröjor med spanska landslagströjor. Och Lamine Yamal, Pedri på i första hand.
Spanien gick ju in i det här mästerskapet som de stora favoriterna med Frankrike tätt efter. Nu har ju liksom Frankrike seglat om som de största guldfavoriterna. Vad säger man i spansk press och runt på stan om Frankrikes framfart?
Att det ska mycket till för att man ska vinna över dem. För att de säger lite så här att de har en offensiv kvartett så som vi alla har sett som, ja, men vad är oddsen för att alla fyra ska ha en dålig dag? Och att man ska liksom kunna neutralisera allihopa. Har alla det, då har man en Doué på bänken, då har en Cherki. Så att även om spanjorna som tror på sitt land, så finns det ändå en viss oro gentemot det franska laget. Det gör det, eftersom det är, liksom, det är precis en granne liksom norröver.
Och nu är det Österrike som står på menyn, som ju ska vara en lätt match, på pappret i alla fall. Och i en drömvärld får man då möta Portugal i en åttondel. Hur ser man på den saken?
Men bara fick in en egen åsikt i det här. Jag tror att det är ett spelsätt att kan klicka. Det är liksom, det blir liksom två identiteter mot varandra. Spelsätt mot varandra, just det här bollvinskontri som Österrike som har Ralf Rangnick som tränare, som har varit liksom Red Bull-koncernen, varit United. Som tränar en kort vända. Jag tror att liksom, har de en bra dag så kan de straffa Spanien. Med det sagt så tror jag inte, liksom, jag tror fortfarande Spanien går in som stora favoriter, att de vinner det här över 90 minuter. Men jag vill ändå liksom bara flagga lite för det. Och sen givetvis då, liksom, på din andra fråga, det är klart att man drömmer givetvis om att få möta Ronaldo och Portugal och slut liksom lillebror på ett sätt i ett sånt här mästerskap.
Vi har pratat Spanien och spänningen stiger inför ikväll och Österrike-matchen då.
Ja, nej, men det ska bli en jätteläcker match. Jag tror det är viktigt här för spanjorna att faktiskt vara här och nu och tänka Österrike först och inte gå händelserna i förväg och tänka att oj, tänk om vi får möta Portugal i nästa. Vilken maffig match, utan göra klart jobbet för att Österrike har kompetens i sitt lag men också tränare, så att det kan bli en småjobbig match för Spanien.
Ja, om vi kollar på övriga lag då som är spansktalande. Vi går in i Sydamerika-lagen. Argentina är inte så mycket att säga om. Kommer de gå ända till final, tror du?
De har ju en del av liksom vägen fram. Alltså där de antingen kan möta Brasilien, Norge eller England eller Mexiko liksom i ganska långt fram. Så att de har en bra väg fram till kvart semi i alla fall. Och jag tycker att de ser väldigt bra ut, måste jag säga, tycker jag, att Argentina är. Så att det är en av favoriterna i alla fall att gå hela vägen.
Och vad ska vi säga om Mexiko då? Vilket firande häromdagen när man vann. De har tagit sig längre än någonsin.
Ja, nej, precis. Men en läcker generation, en ny generation, skulle man ändå säga. Liksom där, de här Andrés Guardado, Carlos Vela och så vidare, Chicharito, Hernández. Alltså, det är post deras generation, så att det är ny med en härlig liksom mittfältare i Mora, ung sådan, men också som liksom kolumbianen som numera är mexikanare i Quiñones, som har varit riktigt bra det här mästerskapet, och så Jiménez på topp. Så att det är fantastiska scener på gatorna och så vidare nere i Mexiko, så att, härligt att se. Jag hoppas att de har ytterligare någon match i sig.
Man vann ju mot Ecuador med 2-0 och ställs nu mot England i åttondelsfinal. Det är England som, jag vet inte riktigt vad man har det här i England om man tar bort Harry Kane. Men skulle du säga att Mexiko är, om man jämför med många andra av de sydamerikanska lagen, är mer utav ett lag och inte bestående av liksom enstaka superstjärnor såsom Argentina eller Brasilien kanske är?
Ja, men det är nog en ganska bra take på det. För att de här stjärnorna är kanske inte lika högprofilerade, så kan man väl säga, som just Leo Messi eller Vinicius Junior. Så att man spelar mer för varandra på det sättet och inte liksom att han måste hamna i bra situationer. Sen finns det ju en delikat faktor som jag tycker ändå är intressant att nämna just i den här matchen som kommer spelas då mellan Mexiko och England, är ju att den kommer spelas på Mexico City, Estadio Banorte. Men också höjden. Att de ska upp och spela på höjd. Och hur kommer engelsmännen anpassa till det? Och just att man möter hemmanationen. Sen har ju britterna en enorm spets i sin offensiva kvartett med Harry Kane, Bellingham och så. De två ytterforward som man nu väljer, och där man kan liksom ha bra byten också in. Så det kommer bli en massiv match och läcker. Det är en match jag ser fram emot.
Ser du fram emot matchen Brasilien-Norge?
Ja, och jag tror faktiskt att Norge vinner den.
Ja, oj. Det är många som gör det faktiskt.
Men just i komplexet i liksom där jag har lägenhet här i Spanien, så är det väldigt mycket norrmän. Så att du kan ju bara tänka hur det låter när de spelar. Det roas överallt och så. Liksom. Men jag tror att det där... jag skulle inte bli fån ifall Norge tar sig vidare faktiskt.
Men du, får jag fråga, du är ju också fotbollstränare. Om du jämför liksom det sydamerikanska spelsättet, som jag har förstått om man tittar på liksom seriespel och sånt, så här, det är lite hårdare, det är lite grisigare om man jämför kanske med en La Liga eller en Serie A och sådär. Vad händer när de sydamerikanska lagen ställs mot ganska klassiska Europalag? Finns det en fördel och kanske en nackdel, och vad i så fall är de?
Ja, alltså det kan det väl göra i vissa lägen. Alltså, sen spelar ju många av spelarna liksom är i Europa, men jag tycker det är intressant det du är inne på, för att ta liksom de europeiska lagen, majoriteten av spelarna kommer liksom från färdiga akademier. Alltså man utbildar en typ av spelare. Jag ska säga att många spelare som kommer från Sydamerika och inte akademierna, men som kommer därifrån, kommer från socioekonomiskt utsatta områden. Det är så här att det make it or break it för dem. Alltså att de livnär kanske inte bara en familj, men kanske en by. Alltså att det är så viktigt. Och sen när de tar på sig liksom landslagströjan, så är det ännu viktigare för dem. Det är inte bara att man rycker på axlarna och är inte riktigt viktigt, då spelar de inte landslaget. Så att det är den delen liksom som är så viktig liksom för de sydamerikanska lagen där man inte har de ekonomiska resurserna som man har här i Europa.
Spännande och kul att lära sig lite mer om det. Marcelo Fernandes, blir det tröja på ikväll, och var ska du se matchen?
Jag ser den på en sån här klassisk chiringuito nere på stranden kommer jag göra. Så att ta något gott att dricka där i bra sällskap och se matchen där. Med ingen landslagströja. Chile är ju inte med, så jag kan inte ha någon tröja på mig. Nej. Utan det blir en skjorta.
En drink i handen och så Medelhavet vid sidan då.
Exakt så. Mm.
Du, jag blev lite orolig för det där med att du delar boende med ganska många norrmän.
Ja, alltså det är så här lägenhetskomplex liksom, så att det finns en del norrmän
ja,
där.
Man vill ju liksom, man vill ju inte att du ska komma hem och så ska det låta så här så fort vi ses. Så är det. Stort tack Marcelo och ha en härlig kväll då. Hej.
Det gör vi. Tack alla. Ha det bra. Hej.
Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja, och den första VM-matchen ikväll är 21.00 mellan Spanien och Österrike. Favorittippat Spanien såklart. Österrike har däremot visat att man kan hota de större nationerna tidigare. Man har Ralf Rangnick, den tidigare United-tränaren, på plats som har gått ut och sagt att för att man ska lyckas så måste man stoppa Lamine Yamal, denna härliga spelare. Jag tror inte att man lyckas med det, kanske att man stoppar honom något. Man kommer fokusera mycket på honom, det tror jag gör att... Och Oyarzabal kommer kunna näta istället. Så att jag tror att han gör två mål och Spanien vinner.
Oj, två mål?
Två mål gör Oyarzabal. Han har så roligt namn. Ja.
Jag går vidare i fotbolls-VM. I natt 01.00 så är det ett stormöte på gång. Det är Portugal som ska möta Kroatien. Det är inte bara två klassiska lag, det är också två klassiska spelare som varav ens VM-äventyr kommer vara slut för alltid. Det handlar ju om Portugals Cristiano Ronaldo såklart. Och sen är det Luka Modric i Kroatien. Två åldersmän varav någon kommer att få se sitt VM-äventyr avslutat. Portugal har inte förlorat mot Kroatien på de senaste 10 mötena. Man har 5 stycken vinster. Däremot så har ju inte Portugal eller Kroatien övertygat i det här gruppspelet. Därför tror jag att det här kommer vara en klockren kryssmatch. Det kommer sluta 2-2 efter fulltid. Och sen vill jag att Ronaldos saga fortsätter att skrivas, att det är han som går vinnande ur och avgör på övertid.
Alltså jag är inte säker på att han gör sitt sista VM, va? Kommer han någonsin ge sig? Jag undrar. Nej, det. Han kommer stoppa upp sig liksom och komma ingående med något konstgjort hjärta och så ett par fötter som springer.
Ja, kanske det. Kanske.
Ja, vi får se. Spännande blir det i alla fall. Sen har vi då matchen som går klockan 05.00. Jag vet inte vem av er som kommer ställa klockan. Jag gör det inte. Algeriet tar sig an Schweiz, eller om det nu är tvärtom. Och där tror jag faktiskt att Schweiz kommer ta hem det hela då. Xhaka, kaptenen i Schweiz, har fått en del kritik. Men nu verkar han sams igen med tränaren och tycker att det går bra. Och Mbola kör på toppen och det kommer gå bra. Så jag säger hupp hupp, seger för Schweiz mot Algeriet.